Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Hallå Mervi.
Hallå Gunilla.
Ja, vi sitter här och har ett nytt ämne som vi kommer snart prata om idag, och det är smärta. Och givetvis så är ju våra tankar i allt fruktansvärt som händer i världen just nu. Och parallellt med det så tänker vi ändå att vi fortsätter med våra avsnitt kring det här med människopsykologi och hundkommunikation. Vi har vänt och vridit och tänker att det vi kan göra, det är att fortsätta med det vi gör och samtidigt ta in, i den mån vi kan, det som händer i världen. Vad tänker du, Mervi?
Ja, men jag tycker att det är viktigt att vi ändå tar hand om vår vardag. För om inte vi gör det, då blir det ju ännu mer obalans. Så att jag får kämpa lite grann med att inte hela tiden känna den här oron och vad som pågår. För jag är fullständigt med på att det här är allvarliga saker. Men ner på till min egen vardag och också inspirera andra till sin vardag. Mm. Tycker jag känns bra.
Ja, jag tycker det låter klokt. Och vi tar oss tillbaka till vårt förra avsnitt där vi hade en spaning till dig som lyssnar. Om du har uppfattat att din hund har varit sorgsen. Och Mervi, har vi fått något svar från någon lyssnare där?
Ja, men alltså vi har fått en del svar, och jag tänkte att jag ska läsa upp faktiskt en som jag tyckte var väldigt bra. Och det var en hundägare som sa: jag trodde min hund var sorgsen, men efter att jag har gått onlinekursen, det goda hundägarskapet, så ser jag tydligare att min hund är avkopplad. Och det är ju att ägaren trodde att hunden, liksom, när den bara ligger så här och bara tittar och inte gör någonting, så bara: nej men gud, vad tråkigt, du är ledsen, vad kan jag göra för dig? Och istället så ser personen tydligare att det där var ju avkoppling. Så den tyckte jag var väldigt viktig, för det är många som säger till mig att hundar, liksom, de blir lite så här, de hänger med huvudet lite och sådär. Och att det skulle vara att hunden är sorgsen. Men självklart ska vi zooma ut och titta, har det hänt någonting i hundens liv? Hundar blir ju sorgsna om till exempel någon i familjen har avlidit till exempel. Eller någon är väldigt sjuk och så. Det finns ju saker som pågår. Mm. Så det är liksom, men att ändå, om nu vi säger att allting är okej i vardagen och hunden bara ligger och vilar, då kan det vara avkoppling.
Mm. Ja, tänk vad mycket missförstånd det finns, men också mycket att lära av det här för att komma djupare och öka sin förståelse.
Ja, men verkligen. Och att se just här att ögon kan se lite sorgsna ut när man bara är.
Mm.
Det behöver inte vara det.
Det behöver inte vara det. Nej, och om vi häktar på det här ämnet som vi kommer att prata om idag, om smärta, så tänkte jag att vi kan börja mer om den mentala eller själsliga smärtan. Och då så tänker jag på hur vi ofta brukar beskriva smärta mer i fysisk form, att vi har blivit förkylda, vi har huvudvärk eller vi har någon muskel som är inflammerad. Men vi pratar sällan om att själen skulle kunna ha hosta eller att mina känslor är stela och skulle behöva massage. Alltså det här låter ju flummigt, men jag tänker ibland att det är lite spännande när man tänjer på de här begreppen, hur vi försöker förklara när vi har smärta, oavsett om den är kort eller långvarig. Och jag kommer nu börja berätta lite om lite mer dramatiska saker som jag plockar erfarenhet ifrån när jag arbetar på Mind, på självmordslinjen, där jag handleder nya volontärer. Och de samtal som dröjer sig kvar i mig, det är ju framförallt när unga människor kontaktar oss, alltså personer som går i skolan fortfarande och som mår dåligt av olika skäl och berättar då framförallt att de skadar sig. Och det för mig låter det som att smärta läggs på smärta, så att man är redan ledsen och sen så gör man någonting ännu mer smärtsamt på det. Så det är någon slags, jag ser liksom två tjocka minustecken som läggs på varandra här. Och då tänker jag på de här svåra situationerna när man skadar sig själv. Och så det vi kan göra i de här lägena, det är att vi lyssnar på personerna och säger någonting lugnande. Och att det i sig blir en slags distraktion, att man avleder. För att det de har gjort i sitt tillstånd, det är ju att de har försökt avleda sin ångest, sin förtvivlan eller stress när de berättar för oss vad som pågår. Ibland gör de ju inte det, men när man lägger pusslet. Och samma sak kan ju vara när personer berättar om det här när de har tagit droger, dricker alkohol eller tar tabletter. Och det är ju, det här låter ju väldigt dramatiskt, men jag ska dra det här sen till dig, till en fråga som jag har till dig, Mervi. Men först så tänker jag också att det här smärtsamma läget, det är ju en desperat handling när vi skadar oss på det sättet som vi får hörsamma i de här samtalen. Och den snabba omedelbara åtgärden, eller stimulansen kan man nästan säga, det blir ju en slags lösning som lindrar för ögonblicket. Och givetvis så är det ju väldigt svårt att föra ett samtal med en person som just håller på att skada sig när vi pratar med dem. Och det vi kan göra här, det är ju att vi är lugna. Att vi försöker dra ner på tempot. Ställa de här mjuka frågorna för att komma bort från det här, den här situationen. Och det är väl förmodligen därför de också kontaktar oss. Eftersom de vill ha någon form av distraktion också. De vill bli störda av det destruktiva. Men det här är ju jätteskört och tar ju ofta tid, de här samtalen, eftersom det är en djup blockering i ett slags chockat tillstånd. Så vår väg, det är ju att vara lugna, vi drar ner tempot om vi kan, och det här handlar många gånger om att vi till exempel andas tillsammans, att varje andetag är ett försiktigt steg bort från det här onda. Och en annan hjälp kan vara till exempel att knäppa händerna och få styrka av sig själv. Och jag säger inte att det här är lätt. Det är samtal som tar tid. Och det behöver ta tid också. Så jag tänker, Mervi, det här var min värld. Och om vi kopplar på din värld som handlar om hundar, då tänkte jag fråga, finns det hundar som också har en slags självskadebeteende?
Ja, det gör det faktiskt, och jag blir så väldigt när du berättar, för jag förstår att du har så otroligt mycket svåra ämnen, och det är så här, man vill bara lyfta bort den här smärtan från människor och att de ska må bra. Och jag själv har ju varit i en utbrändhet där jag hade under många, många år enorm själslig smärta, och jag vet att det är otroligt tungt att bära. Och sen finns det alltid olika lager, perspektiv och så vidare. Men om vi går till våra hundar, så är det faktiskt så att hundar som har mycket press på sig kan börja skada sig själv. Alltså om de har ansvar i sin flock och det är en personlighet som inte klarar av det. Till exempel så kan de bita på sina tassar, och det är sådär som att de ligger och gnager så att det naggar, för att det lugnar. Det är samma som man kan se bebisar tugga på en napp när de ska lugna sig själva, eller kanske någon människa som tuggar tuggummi lite maniskt, bara för att tuggandet lugnar. Det är någonting som utsöndras i kroppen som gör att det liksom hjälper, fastän det kan bli slå över till en annan smärta. Självklart kan också bitande på tassar vara allergi och så. Men om vi nu pratar om självskadebeteenden, hundar som har för mycket press på sig, så kan det vara så att en hund som är för stressad och som lugnar sig själv genom att tugga på sig själv.
Mm.
Och jag har mött hundar som biter på sina tassar. Så det blir sår. Och ofta har ägaren bekräftat beteendet genom att säga till hunden, vilket ökar problemet. Så jag säger inte att man bara ska låta hunden gnaga på sina tassar och bita på dem. Däremot så behöver man jobba väldigt tyst och metodiskt med det samtidigt som vi hjälper hunden med att ta bort press. För det finns en anledning om hunden gnager så. Det kan ju självklart vara medicinskt, men nu tänker jag utifrån kommunikation och så. Mm. Så tänkte jag bara berätta om en hund som jag träffade i mina tidiga år som doglistener, som var väldigt manisk med att bita på sina tassar. Och sen gick det över till att den började jaga sin svans. Och den bet i svansen så mycket så det började blöda på svanstippen. Och den här ägaren var väldigt aktiv inom hundträning. Och hunden blev extra manisk att jaga sin svans när de tränade. Och det här störde ägarens resultat på tävling och så. För att då får man ju, jag vet inte om man blir, hur det är med reglerna. Men man får väl inte poäng om hunden börjar göra det här. Så det här måste upphöra. Och då gav instruktören som de tränade hos tipset att snärta till med kopplet på bakdelen på hunden varje gång som den började snurra. Alltså, hunden har fått krav på sig att göra något för sin ägare. Den har fått ett kommando, till exempel att den ska ligga stilla under några minuter.
Mm.
Och den här hunden är inte trygg. Och oron gör att den reser sig upp och börjar snurra på platsen. Då ska ägaren gå fram med militäriska steg mot hunden. Lyfter upp armen med kopplet i handen och gör ett snabbt pisk på hundens bakdel. Hunden upphör för ett ögonblick att göra det som den gör. Och då får den beröm. Alltså, lyssna. Först obehag och sen beröm. Det är så otroligt hemskt mot hunden.
Mm.
Och allt handlar om att ägaren har satt för mycket press på hunden. Så den här hunden blev ännu mer manisk. Rädslan och pressen som den hade, det ökade. Och så började den reagera kraftfullt mot allt som den mötte. Förtroendet för människan hade ju sjunkit, för ägaren gick på hunden, instruktören gick på hunden och det var liksom ständigt bara hunden skulle klara av en situation.
Mm.
Så jag försökte utbilda den här ägaren och sa om och om igen att din hund behöver vila från träningen och du behöver bygga om era roller hemma. Men nej, jag lyckades inte, för träningen var ägarens liv. Träningen var viktigare än hunden, även fast ägaren sa hela tiden hur mycket kärlek personen hade till sin hund. När jag senare får samtalet att hunden har avlivats i ung ålder för att den var hopplös, så kunde jag inte säga mer än okej. Okay. Ägaren förstod ändå inte. Och jag kunde inte göra något annat än att utbilda. Sen är det ju ägaren som ska använda kunskapen i sin vardag. Och det här minns jag. Så jag får en klump i magen när jag tänker på det. För det var en så vacker och fin hund. Som, den vill bara ha ett tryggt liv. Men den utsattes ständigt för press. Både hemma och på träning. Och för att den skulle hantera sitt liv. Så jagade den sin svans, tuggade på den så den blev blodig. Och på så sätt så kunde hunden kontrollera sig själv. Så det här var ett sätt för hunden att klara av sin vardag. Och ännu en hund fick lämna vår värld för att vi människor inte förstår hunden.
Mm. Ja, jag hittar inga ord mer än att jag hittar en fråga, och jag blir lite fundersam över hur definierade den här ägaren det här? Du nämnde ordet hopplös, men jag tänker om den här ägaren fick beskriva vad som var fel med hunden, vad var det för förklaring då?
Nej, det blev ju att hunden hade något fel i huvudet. Den här hunden var inte så gammal när den fick lämna. Mm. Utan det var ju, men allting som skedde hemma och på träning skapade den här pressen på hunden. Mm. Men ägaren såg inte det, utan ägaren var inne i att hunden ska tränas och lyda.
Just det.
Och det är där som det blir det här, så jag ofta när jag jobbar på hundar så behöver jag få bort den här blockeringen att nej, stopp, det där handlar om prestation. Det här handlar om att du vill visa upp det med din hund. Nu behöver vi gå tillbaka till vad är det din hund behöver egentligen.
Mm. Just det, så det är det här fönstret som är så viktigt att få visa upp alla förmågor, alla talanger och alla kunskaper. Men egentligen är det den här tysta tryggheten, den här tysta lugnet som inte ger några applåder. Men det är det vi behöver egentligen jobba mest med. Som kanske inte är lika... Ja, det ger ju inte de här... offentliga poängen på samma sätt.
Nej, och jag tänker så här nu när jag jobbar med det här så länge, att jag ser så tydligt på människor som har det här lite tomrummet i sig, som behöver fylla det med det yttre. För jag har ju själv gjort en resa i att fylla mitt inre. Och det är ingen quick fix. Det är mycket som pågår. För jag var mycket i prestation med Kenzo i början och har fått jobba med det faktiskt väldigt mycket. Den här tanken att jag vill visa upp min hund. Jag vill visa hur bra han är. Och det, ju mer jag började förstå Kenzo, desto mindre viktigt blev det. För jag var liksom på hans sida. Så det finns mycket inom hund som handlar om att hunden är en hobby. Men det är en levande hobby. Det får inte glömmas bort att det här är inte någonting där man tar en basketboll och sen kör hjärnet. Utan man behöver verkligen tänka att har du en hund så handlar det om först och främst grunden. Och sen allt annat är bonus.
Mm. Och det skriver vi mycket om i våra böcker. Framförallt i den svarta boken. Från desperation till inspiration om den viktiga grunden.
Mm, precis, verkligen.
Mm. Och vilken stark berättelse apropå den här, så att säga, de här missförstånden som leder till smärta och tyvärr då avlivning. Om vi går tillbaka till en kanske mer vardaglig smärta, och då går jag tillbaka till människor och till exempel att vara håröm när man kammar sig. Och det här kan ju vara väldigt olika från olika människor, men också olika situationer eller olika livsfaser som man kan uppleva den här fysiska smärtan. Och då tänkte jag fråga både dig, Mervi, och skicka med en spaning till dig som lyssnar. Om vi bara tittar på det här med enklare kanske, som handlar om fysisk smärta när vi hanterar våra hundar. Vilken typ av smärta har du noterat och hur bemöter du det då? Och nu tänkte jag egentligen ställa den till dig, Mervi, men eftersom det blev en spaning här så tänker jag att vi kanske inte ska ge för mycket utan låta våra lyssnare tänka själva lite. Men är det någonting som du tänker spontant, eftersom du har två hundar, kan du se skillnaden där hur de upplever smärta?
Jag har ju inte direkt varit med om, alltså Karma är ju 7 år och det är någon enstaka gång som jag har råkat kanske trampa på henne och hon bara liksom.
Ja.
Så att jag är ju väldigt varsam med mina hundar, så att jag har inte, och Dante känner jag inte så pass mycket, så att jag har inte varit hos veterinär med henne eller något, och jag vet faktiskt inte, det är ingenting som har... dykt upp. När jag borstar honom så är jag väldigt varsam. Mm. Och annars märker jag att han reagerar lite, tittar på mig lite så här, om det är någon tova. Och då vet jag ju att nu är det ju viktigt att jag tar det här extra lugnt. Så att, ja, intressant spaning för mig också.
Ja, jag märker det också. Att vi kanske får anledning att fundera i både mellan oss och ute i stugorna. Vad är det för smärta som du noterar hos din hund? Och hur bemöter du det då? Så med det sagt så tänker jag att vi avrundar detta samtal för den här gången. Och tack till dig som har lyssnat.
Tack så jättemycket. Och glöm inte att prenumerera. Eller Nej, vad det heter.
Precis. Vi hörs snart igen. Hej då.
Hej då, hej.
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.